Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle i brygga och behöver all stöttning de kan få. Behöver du stöttning för dig och din personal gällande pensionsrådgivning? Ta då kontakt med oss på Vågen Försäkringsbyrå. Vågen för Vågen!
We're here to win a championship. I mean, I'm not... No issue saying that. Well, that's... Why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Färjestad har tagit ledningen med 2-0 i matcher mot Rögle i SM-semifinalen. I en del av det logistiska pusslet denna veckan löser vi genom att spela in Rögle-podden i HD:s loge i Catena Arena. Jag heter Daniel Roth och mitt emot mig sitter Linus Alin.
Det gör jag.
Hur är det med dig?
Det är bra. Vi dricker lite kaffe här. Vi var ju i Karlstad under måndagen för att se semifinal 2. Och sen så körde vi väl mer eller mindre direkt i Rögles träning för att se hur det ser ut på den. Så att vi har massor av intryck både från den här träningen som var idag i Catena Arena och sen också från matchen i Löfbergs Arena såklart.
Och jag vet precis hur du är med dig, för jag har umgåtts dygnet runt med dig
Exakt. De
närmaste veckorna. Så att, men så är det. Vi har väl ganska mycket att igen, dra igenom.
Ja, men vi kan väl börja med det uppenbara, det mest liksom tydliga, kritiska som är här och nu. Det är ju läget Rögle har satt sig själva i och hamnat i Färjestads 2-0-ledning i semifinalen. Och det är ju ett läge som känns helt rättvist om man tittar på de här två första matcherna. Framförallt på match 2 i Karlstad.
Ja, det får man inte säga. Det känns som om man har sett två helt olika typer av matcher på något vis. Men verkligen, rättvisan går inte att ifrågasätta. Nej, de har väl till och med hamnat i ett måste-läge nu. Tredje matchen hemma får ju helt enkelt inte Rögle förlora, för då känns det som att den här serien är död och begraven nästan.
Jag vill ju minnas att det är så att inget lag har vänt i SM-slutspel på 3-0 underläge. Det har hänt att man har vänt på 3-1 vid några tillfällen, men just 3-0 så är det, har det alltid varit liksom tack och godnatt för det laget som legat under. Därför är ju matchen på onsdagen i Catena Arena ett måste för Rögle, för att då greppar man ju någon slags halmstrået, man får kontakt, man vet att okej, nu är de bara en match bakom, kan de knipa en till en i Karlstad så är det helt plötsligt kvitterat. Det ska mycket till, jag vet, men vinner de hemma så har de något att gå på något vis. Nu känns det som att de är långt efter.
Ja, men så är det, och man kan ju se det så, vinner de imorgon och sen vinner de bortamatch så är det 2-2. Men det är ju också så att Rögle måste vinna 4 av 5 matcher nu mot Färjestad för att gå till final. Och efter man har sett så långt så känns det ju ganska avlägset. Men kan vi inte börja bakom kulisserna? Du och jag var ju, till skillnad från alla poddlyssnare här.
Nästan i alla fall. Det var ett gäng tappra Rögle-supportrar som vi såg på bortastå som hade rest hela vägen ut till Värmland. Men
det var det, men ingen av dem stod med en mikrofon under näsan på Cam Abbott och Daniel Saar efteråt som vi gjorde. Det var där jag menar att vi var ju nära dem och lyssnade på dem och kände liksom hur tongångarna gick. Vad fick du för intryck?
Jag pratade ju med Daniel Saar och William Wallinder och Kristoffer Rifalk. Jag tyckte att Daniel Saar, som fram till nu då, det återkommer vi till i den här rapporten från träningen, har varit en del av Rögles första kedja som har stor press på sig att leverera och leda vägen. Nu gjorde ju Sa målet för Rögle, men han var också kritisk till liksom kedjans spel och leverans. Att han sa att ja, men de måste leda laget nu och att de måste upp i princip. Men samtidigt tycker jag inte varken Rifalk Wallinder eller Sa gav liksom sken av någon slags uppgivenhet heller. Alltså det är lätt att det mest suckas och tittas ner i golv i ett sånt här läge när man åkt på trots allt en uddamålsförlust, ett sent avgörande för Färjestad. Ibland kan man ju se på spelare att luften har gått ur dem. Och det, inte på någon av de tre, så när man tittar dem i ögonen så gav det intrycket faktiskt. Du pratar med Kamabot.
Ja, jag tyckte att han gav ett väldigt lågmält intryck. Jag vet inte om han till och med kanske var lite chockad av det han precis hade sett. För jag tror, även om som han sa att Rögle var förberett på att Färjestad skulle komma ut som de gjorde och spela fysiskt mot dem, så tror jag faktiskt inte att han i sin ovildaste fantasi kunde se en sån matchbild framför sig där Rögle blev så manglat i två perioder.
Nej, vi fick ju se Gustav Rydahl göra 1-0 på Färjestad efter 12,5 minut i första perioden. Och den ledningen då var ju i underkant för att Färjestad skapa mycket, mycket mer än Rögle. De hade ett par bra minuter i början Rögle och sen så tog Färjestad över helt. Och i andra perioden fortsatte ju det. Fram tills Sa kvitterade 1-1 i slutet av andra. Vilket ju var att det stod 1-1 på tavlan då. Det kunde ju lika gärna stått 5-0 till Färjestad. Var känslan där de visat och följde matchen i alla fall. Mycket tack vare Rifalk så var ju Rögle kvar i matchen resultatmässigt. Och sen jämnade de ut spelet i tredje. Då kändes det lite ovisst helt plötsligt. Vart matchen skulle ta vägen.
Vi kan väl börja med att dela upp gårdagens match för de två ansiktena och bena lite det vi hade. Vi pratade om det på läktaren under matchen. Vad är liksom hönan och ägget? Hur mycket handlade det om att Rögle var dåligt? Hur mycket handlade det om att Färjestad var bra? Jag hade en passage i min krönika där jag skrev om, för jag tyckte liksom att jag fick sådana déjà vu-känslor liksom när jag såg. Det kändes som att Färjestad gjorde allt det som Rögle älskar att göra, så som de vill spela. Jag tog upp det med Cam efteråt och sa att jag har sett så många matcher där ni har varit det andra laget. Mm. So have I. Men det var så tydligt för att de var så otroligt fysiska i sitt spel. Och de spelade, hade ett så snabbt och rappt och liksom fredigt spel. De vann alla puckar. Och när väl pucken gick ut i mittzon så var de liksom etta i backchecken och också tog tillbaka puckarna. Alltså, det skapade ju totalt liksom ett sånt enormt övertag. Men jag vet att många är otroligt liksom negativa eller kritiska till Rögle, men jag tycker att man får absolut inte blunda för det Färjestad gjorde bra, för de var fruktansvärt bra.
Det var de. Vi hade diskussioner både på läktaren och efter matchen där jag var på dig lite och sa också, men är det så enkelt att Färjestad bara är superbra liksom? Segraren Rögle liksom COL-mästaren, ska de inte kunna bjuda till mer? Och det kunde man ju räkna ut innan att Färjestad skulle gå hårdare på Rögle på sin hemmaplan och vilja sätta en högre press, vilja sätta tonen på ett annat sätt i matchen än vad de gjorde i semifinal 1. Och jag vet att du håller med mig i det resonemanget också, men jag landar någonstans i att är man tillräckligt förberedd på det, ja, man kanske möter ett för dagen betydligt mer formstarkt och bättre lag, men Rögle tycker jag borde ha kunnat liksom spela sig ur egen zon mer metodiskt och fått ett lite lugn och kunna klara den anstormningen på ett bättre sätt än vad man ändå gjorde. För att den skulle komma kan ju inte ha överraskat någon i Rögle. Däremot såklart nivån den höll kan ha överrumplat dem ganska ordentligt.
Men när matcher utvecklar sig så här så blir det ju, i min erfarenhet, lite av en lavin på något vis. För att jag skrev lite om det också, att jag har sett så många matcher som har sett ut så här i Catena, framförallt där Rögle har varit det här laget som har liksom ätit upp en motståndare. Och sen har jag gått på presskonferensen och sen har liksom, i 99 fall av 100 har deras tränare stått och pratat om att vi var inte där idag. Vi hade liksom, vi slarvade för mycket. Det var inte, vi var inte tillräckligt skarpa liksom, och då blev det så här. Så någonstans, och då har jag ofta känt, men du glömmer inte någonting här liksom, att det var ett motståndarlag som nötte ner dig, gjorde dig dåligt. Någonstans så börjar någonstans med ett sånt byte, som blir ett byte till, och sen så skapas ju liksom en bild och en trend, så att liksom det laget som är det starka laget, det växer liksom, för det får ju liksom självförtroende och växer för varje byte, och det laget som är, börjar vingla, det kör ju vilse och går ner sig, så någonstans blir det ju, de glider liksom åt varsitt håll.
Det jag tycker också är ju att om man tar den där andra sidan av resonemanget, så är det ju att Anton Bengtsson har ett bra läge som bommas i, ja, vad har det gått då, 40 sekunder eller någonting. Mm. Och sen får ju Rögle ett tidigt powerplay efter, ja, men runt 4 minuter kanske, eller vad det varit, där när Ejdsell åkte ut. Då får man ju chansen faktiskt då att ta ledningen, ett gyllene läge tidigt och skaffa sig någonting att gå på. Det powerplayet var ju kanske ett av de sämsta jag har sett dem göra. De hade ju inte ens skott på mål i det powerplayet. Efter det så skiftar ju momentum om successivt och blir sen totalt Färjestads istället. Så jag tycker att, ja, Färjestad var bra, men Rögle hade ändå ett läge där också och göra något slags avtryck i matchen och skapa sig själva momentum som man inte tog.
Absolut, men då är vi typ också 4 minuter in i matchen. Det blir konstigt om Rögle är så svaga att det räcker ett dåligt liksom powerplay för att det ska säcka ihop totalt. Men de åker väl, det var ju verkligen tydligt att matchen bytte ansikte efter det, jag håller helt med om det.
Men vi tittar på det vi såg då, du sa vi delar upp det i de här två ansiktena som matcherna hade. Det första där, Färjestads dominans i de två första perioderna.
Eller ville du lämna det området?
Nej, jag vill stanna där lite, för vi får väl ändå
tänka
så här, vad behöver Rögle göra då? Alltså, vad behöver man förändra för att det inte ska se ut likadant i onsdagens hemmamatch?
För det första tror jag inte att Färjestad kommer att spela så här hemma. Det är lite svårare att göra det på bortaplan. Jag tror inte att de kommer att gå så utstuderat hårt, för då kommer de att blotta sig. Men jag tycker att det man såg var, jag tog upp det med Cam efteråt också, så att jag kan liksom inte minnas att jag sett det så här spelmässigt underlägsna, och ställer liksom en fråga om tror du att det liksom handlar om lite ovana, för vi har ju sett så många matcher med Rögle, men man har inte sett dem bli satta under det här trycket, eller också blev det så för att de inte kunde hantera det och att liksom den snöbollen bara fortsatte att rulla. Men det man såg var ju i alla fall ett otroligt stressat Rögle, framförallt på backsidan. Backar som fattade liksom stressade beslut. Stressade så tillvida att man var liksom saktfärdig. Jag tycker liksom att Färjestad satt upp ett tempo som Rögle brukar liksom älska att spela i högt tempo, men på något vis så den ribban som Färjestad upp liksom, den kunde de inte matcha på något sätt.
Nej, det känns som de hamnar snett in i allting egentligen. Alltså både passningsspel och duellspel. Alla de här grejerna som, när vi har sett Rögle som bäst och de sätter det. Så det är precis som du säger, då är de ju det andra laget i den här matchen.
Mm.
Men kan man, tänker jag, få lite ordning på sitt, alltså vinna lite fler puckar i egen zon till exempel. Ha ett ordnat första pass från sin back upp till center eller forward. Så när Färjestad går så hårt så bör de ju rimligtvis vara blottade för spelvändningar och kontringar. För att ett lag kan inte pressa så högt. Det kan ju inget lag kan pressa så högt utan att blotta sig på något vis bakåt ju. Alltså gå så hårt med folk. Nu var de jätteduktiga på att vara samlade hemåt också, Färjestad. Det tyckte jag verkligen de gjorde bra. Men samtidigt så fick de nog ganska mycket hjälp av att det fanns liksom inget tempo när Rögle väl erövrade puck. De gångerna de lyckades göra det så stannade den ju nästan alltid på röd eller egen blå linje.
Precis, och det är ju klart att det inte, man kan inte enbart liksom hänga backarna, alla fem som är på isen har ett ansvar att ta sig därifrån tillsammans. Backar ska leverera puck vidare till forward som ska ta den ut, men det var ju väldigt tydligt att det börjar ju med backarna, det är där problemen börjar. Sen satte liksom inte ihop, de hittar inte forwards, de hittar liksom ingenting. Men jag tror att nyckeln är nog att få upp speeden i både tanke och ben, för att där var det utklassning i två perioder.
Ja, och Färjestad kommer ju från en annan typ av kvartsfinal också. Där de mot Skellefteå liksom spelade en liknande hockey där det var, och Skellefteå bjöd ut på ett sätt som gjorde den kvartsfinalserien väldigt sevärd. Och Rögle spelar ju en ganska hackig och liksom svängig och på några sätt märklig kvartsfinalserie själva mot Oskarshamn som inte var i närheten av den typ av hockey. Så att det var som du skrev i krönikan, liksom ribban är där uppe nu, och ska man gå till final så gäller det att ta sig upp på de höjderna helt enkelt.
Jag var ju på, måste jag vara, man blir helt vilse i dagarna nu, för de spelar på alla dagar och alla veckor flyter ihop. Men det måste ha varit dagen innan de åkte upp till Färjestad, eller till Karlstad, var jag på träningen. Och då reagerade över att Cam Abbott liksom blåste av mycket, pratade mycket och liksom ropade mycket sånt här. Liksom. Tempo, tempo, tempo.
Mm.
Jag vet inte, kanske... Nej, som du säger, Rögle är inte riktigt inne i den liksom, typen av hockey. De här matcherna mot Oskarshamn har nog liksom lite grann sugit ner dem i ett svart hål. Även om de krånglade sig vidare där, så var det ju inte tack vare liksom bländande fart och speedhockey. Det blev ju någonting annat av den serien.
Kan vi gå mot tredje perioden och framåt kanske?
Ja, men absolut.
Där var det ju efter SARS senare 1-1 kvittering där, så blev det ju en betydligt jämnare tredje period. Och både du och jag satt och sa ju att det luktar förlängning över detta lång väg nu. Och det hade du inte gjort i de två första perioderna direkt.
Nej, och det var ju intressant, för att på något vis så där hände ju mer än att liksom Rögle gjorde ett mål. Det var ju, då visade ju Färjestad sina första tecken på tvivel och tvekan i matchen. Det var ju väldigt tydligt att deras liksom flyt kom av sig. Och Rögle hittade någonting som liknade tro och liksom lite pondus. Matchen bytte ju ansikte där. Sen var det ju en ganska jämn match. Men det är ju väldigt intressant hur man kan liksom tappa och återvinna sin tro med så att det är så lite som krävs liksom.
Ja,
men jag skulle bara säga att där kan man ju kanske också backa tillbaka att Färjestad har inte varit någon maskin under säsongen. De har ju hittat någonting, de har ju blivit en slags liksom maskin som Rögle vill vara, men de har också en säsong bakom sig som är kantad av ganska mycket misslyckanden, får man säga. Så att någonstans så knackar väl liksom Rögle hål på putsen där bakom finns kanske lite att jobba med.
Alltså hade det blivit 2-1 till Färjestad och det spelmässigt hade sett likadant ut i den tredje perioden, så tror jag Rögle spelarna och ledarna hade mått på ett sätt idag, onsdag, eller tisdag är det nu. Men med tanke på hur tredje perioden såg ut, så finns det nog ändå någonting som gror inom den gruppen. Att man, det är ju en klyscha, vi får plocka med oss det till nästa match. Men i det här fallet tycker jag att den ändå har en viss bäring faktiskt.
Jag håller med. Jag intervjuade precis Adam Tambellini här nere som kort passus inte hade velat se sin miss när han missar upp ett mål. Jag frågade om när backen som Ginning som fumlar bakom mål, om man ändå fick liksom en liten touch på pucken som gjorde att den annan riktning. För det ser nästan ut så, för missen är helt hårresande. Men han skrattade bara och sa att jag orkar inte se den, för jag har inte missat så många sådana lägen i mitt liv. Men han sa ju samma sak, att ja, det fanns liksom perioder när de liksom körde över oss. Men titta på de här två matcherna. Det är inte jättemycket som har skilt förutom det. Liksom. Det är två ganska jämna matcher. Och båda matcherna hade till slut kunnat tippa åt vilket håll som helst. Så det är väl... Det lät lite på honom som du säger att jag tror att de försöker väl hämta någon slags tro där.
Mm. Och sen ska man också nämna, när vi är inne på de få liksom positiva aspekterna som finns för Rögle att plocka med sig från Karlstad, så är det ju Kristoffer Reifalk och den matchen han gör. Och varit utanför i tre matcher. De två första var det i kvartsfinal 6-7 mot Oskarshamn, där Kalle Klang släpptes fram och tog sin chans, och sen saknades Reifalk i semifinal 1 av oklar anledning. Nu var han tillbaka och han var ju precis så slutspelsbra som han måste vara för att Rögle ska kunna liksom göra något av den här semifinalserien.
Jag håller med. Och målvaktsmässigt har ju Rögle allt egentligen som krävs för att gå vidare. Både Klang och Reifalk har ju varit lysande här på olika sätt. Liksom. Klang kom in och baxade dem till semifinal och nu Reifalk detta. Målvaktsmässigt finns det ju inga moln på himlen.
Vad hade vi annars för tankar? Vi har varit i Karlstad och kollat slutspelshockey. Vad tyckte du om stämning och liksom helhetsintryck därifrån?
Ja, men vi pratade väl om det flera gånger under matchen, att trots att det var liksom 8000 åskådare så var det ju inget majestätiskt drag på läktaren. Det känner inte jag.
Nej, inte jag heller. Jag vet inte om vi pratar om det. Har det att göra med att arenan är byggd liksom utåt och uppåt, som vissa av de här större är? Det kanske det har, för att det är ju liksom liknande känslan när man har varit i Gävle och kollat på matcher, eller i Linköping och kollat på matcher, att det liksom, det blir inte den här känslan av en gryta, utan mer som en, ja du vet, evenemangsarena där ljudet liksom inte tar vägen någonstans riktigt.
Precis, det var, ja men man får väl säga att det var liksom en livlig publik som, alltså sitt plats som eldade på med händer och en klacksida som sjöng och höll liksom igång. Men jag hade förväntat mig att det skulle vara ett maffigare tryck. Liksom.
Mm. Jag också. Sen är ju pressplatserna i den arenan är också, ställer vi oss upp där och sträcker upp handen så når vi ju i princip taket. Nästan höjdrädd där uppe. De allra högst belägna i arenan, där sitter vi.
Precis.
Ska vi gå vidare till nästa punkt, och det är ju blicka mot semifinal 3 vad gäller träningsrapporten.
Mm.
Vi har ju varit här i arenan båda två.
Har vi liksom städat av båda, jag tänker med match 1 i historiken innan vi liksom släpper vad vi har sett så här långt.
Ja, men du får jättegärna gå in lite på match 1 också.
Nej, men jag tycker det som är intressant med de här två matcherna är att de liknar ju inte varandra riktigt. Jag tycker att man undrar ju om Färjestad skulle spela så fysiskt i första semifinalen här, och det gjorde de ju inte. De praktiserar ju mer någon slags trygg kontrollhockey mot ett ganska impotent Rögle då. Så det känns ju som att Färjestad under Mittell kan, det ser inte riktigt likadant ut. De kan nog byta strategi lite efter vad de vill göra. Men helt klart är det ju så att 2-0 i matcher, nu är det ju någonstans Rögle som måste hitta på någonting. Det är Rögle som måste hitta lösningarna, som Cam Abbott pratar om efter matchen med mig, och kan prata också om att vi måste liksom hitta tro och spela med självförtroende.
Det är en intressant grej för just här att förändra matchbilder och liksom göra något oväntat taktiskt. Det var ju när vi pratade inför match 6 mot Oskarshamn där, så var det ju den stora knäckfrågan också ju. Och där, nu är motståndet ett helt annat nu, men det var ju ändå någonting som Rögle förändrade där, som vände den kvartsfinalserien till deras fördel till slut. Som inte Oskarshamn hade något svar på som räckte.
Mm.
Så att nu är det ju, Rögle är ju i samma läge här. Hur liksom tippar man över detta? Vad justerar man, vad korrigerar man för att det ska vända till deras fördel? Där har ju ledarstaben med spelarna ett jättejobb framför sig. Men jag tror väl ändå till viss del att Rögle inte, eller rättare sagt att Rögle har lyckats med det en gång tidigare, kan vara någon slags liten positiv aspekt för dem nu. Att de vet att okej, vi har vårt spelsätt att spela i en grund, men tidigare har vi förändrat och vänt saker och ting i det här slutspelet. Och det måste till såklart.
Ja, och jag tror egentligen inte att de behöver uppfinna något hjul en gång till. Det är inte så att ibland kan vi få den känslan. Man fick ju den känslan under serien mot Oskarshamn att Rögle liksom stångade huvudet i väggen. De hade en spelidé som inte funkar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Jag får inte riktigt känslan. Jag får inte den känslan så här långt i serien mot Färjestad att det är någon slags strukturellt fel. Att Rögle spelar på fel sätt och spelar Färjestad händerna. Så känner inte jag. Jag känner ju snarare att de måste få igång sitt lag och börja matcha. Spela liksom höghastighetshockey som Färjestad gjorde, framförallt i den här senaste hemmamatchen. Så det är någonstans där de måste ju släppa loss, för det är klart att det är inget övermänskligt lag. Kommer Rögle ut i här där vi sitter och tittar ut imorgon med fulla liksom av självförtroende och fart, så det är klart att de kan vinna den matchen utan att uppfinna nya hjul, eller?
Det tror jag absolut. Framförallt på hemmaplan. Som sagt, det är ett Färjestad som har haft stökigt under säsongen och är liksom fullpumpade av självförtroende just nu. Men fick ju någon slags liten indikator ändå på, eller en ganska stor indikator i tredje perioden på okej, vad händer med Färjestad när någon liksom kilar in någonting i deras hjul? Jo, det blir hackigt och det blir inte lika roligt längre och de lyser inte lika starkt, så att framförallt, alltså återigen en klyscha med bäring just den här dagen när vi blickar framåt, vem får första målet, alltså får Rögle det att gå på i match 3 och får liksom publiken med sig bakom sig på det sättet som de måste ha i sådana här matcher, då kan de surfa liksom vidare på en sån våg och vinna. Men får Färjestad ett mål här och känner att okej, det är deras dag igen så att säga, då finns det risk att liksom luften går ur Rögle, tror jag.
Ja, men visst, det är ju Färjestad som, det är ju rätt mycket mindgame i slutspel. Färjestad har 2-0, de kommer ju, Färjestad kommer inte vara oroliga om det står 2-2 i 5 minuter kvar. Rögle har alla anledningar att vara orolig då. Så någonstans har ju Färjestad skaffat sig den lyxen nu att kunna sitta tillbaka och på något vis vara lite bekväma i situationen, på gott och ont.
Mm. Men det är ju faktiskt så att Rögle kan få en stor injektion in i laget i match 3. Vi var ju här och glodde på träningen, du och jag, och så Leon Bristedt tränar för fullt. Han har ju saknats, nu har det inte varit några liksom träningar på så sätt de senaste dagarna, men han har ju saknat sen match 2, va? Blev skadad uppe i Oskarshamn i kvart nummer 2.
Exakt.
Efter en smäll mot huvudet, sen dess har han inte, han har varit på träningarna under en tidsperiod, sen försvann han igen och nu var han tillbaka.
Han tycktes ju vara på väg mot comeback för en vecka sedan, om jag minns rätt, när jag var på träningen måndag och värmningen tisdag, och då han såg ut som idag, att han, nu var det frivilliga träningar, idag var ju mer en hel kollektiv träning, men sen dess, efter de 2 dagarna, så försvann han ju igen. Vilket väl indikerar något slags bakslag eller att han inte var redo. Men det vi såg idag såg ut som en bristet som spelar imorgon.
Ja, dels för att han gick för fullt såklart. Men också för att han matchades in med Tambellini och Eberberg och tog liksom SAS plats där. Jag vet inte.
Och SAS satt i en annan kedja som också kändes som en tänkt startkedja med Bengtsson och Ferguson, va?
Precis, och det är just det som gör det. Alltså gör man på det viset om Bristedt inte är redo? Det kanske man gör, jag vet inte. Men alla de här små signalerna som man ser, lägger man det pusslet så är det ju mer nu för mig som talar på att han spelar i den tredje semifinalen än tvärtom.
Jo, men efter 4-5 år med Abbott och man har varit och tittat på så mycket träningar så får man en ryggmärgsreflex när man ser att det ser ut på ett visst sätt på träningen. När det ser ut som det gör idag, att man har flyttat runt på detta viset, så pekar alla tecken mot spel. Men sen, det behöver vi kanske inte ens tillägga, men vi har ju ingen insyn i hur de resonerar. Och det är säkert så att ett beslut ska fattas matchdagen, så häng inte oss om man inte kommer till spel. Men alla skyltar pekar ju ditåt dagen före i alla fall.
Ja, en hypotes är ju också att precis som Bristedt testade då uppenbarligen för en vecka sedan, så kanske detta var ett nytt test. Och hur reagerar han på det? Det vet ju inte vi någonting om. Så att det kan ju vara så att man avvaktar om han får något bakslag eller inte. Och att han måste kanske testa något mer träningspass eller liknande innan han kan få liksom 100% tumme ut på att spela igen. Så att
så kan det faktiskt vara. Han kan ju vara där idag där han kanske trodde att han var för en vecka sedan.
Så
det är säkert så att om han har gått för fullt idag så ska det väl avvaktas om hur hans kropp reagerar på det.
Men får man tillbaka honom så det är ju en Rögles liksom stora X-faktorspelare, framförallt i sådana här matcher, liksom poängkung under grundserien, och hans det faktum att han är så irrationell och kan göra det oväntade när Rögle spel låser sig, är så duktig på att bära puck, göra det själv också, ta in den i offensiv zon och skapa långa anfall och sådär. Jag tror inte man ska underskatta en sån spelare, alltså bara hans återkomst, om det nu blir en sån i det laget, vad det ger för helheten, men också för de andra spelarna att Bristedt är tillbaka. Jag tror att det är, får Rögle tillbaka honom, så är det ju i det här läget en jättejackpot för dem.
Ja, verkligen. Han är också en, känns det som en väldigt mentalt stark spelare. Det är ofta en spelare som är avgörande skillnader i powerplay i slutet av matchen om man tar ut målvakten. Det är liksom en någon slags bevisad liksom vinnare. Det är inte så många spelare som man har den liksom nästan som dokumentation att den här killen är bra att ha när det behövs kvitteras och det är 35 sekunder kvar på tavlan.
Ja, och det händer ju någonting såklart då också i Rögles kedjehierarki. Alltså med Bristedt in där med Tambellini och Eberberg innebär att det blir Sar och Bengtsson tillsammans i en andra line på vingarna, med Ferguson som center, men framförallt då har Sar och Bengtsson som avlastningsproducerande spelare, om man nu kan uttrycka sig så, alltså för den här första kedjan, att inte liksom alla ägg ligger inte i samma korg så fullt ut som det kanske har gjort tidigare, utan det finns offensiv spets att kasta in även bakom den här första kedjan.
Exakt. Bredden känns inte riktigt som att han har räckt. Men några frånvaro på fel spelare så känns det som att istället för som när alla är med så har de två kedjor som liknar producerande enheter, så har väl känns det som Brady Ferguson hamnat något hack för högt upp i hierarkin ledande kedjor. Det känns kanske lite som att Anton Bengtssons offensiv har blivit lite hämmad av det. Men det är klart, får man in Sar också en sån kedja så ökar ju oddsen, möjligheterna för att Rögle ska kunna få fram något som liknar en secondary scoring som jänkarna säger.
Ja, och så då tänker jag också få powerplay, alltså få in Bristedt där betyder att någon av de här spetsspelarna, om inte Bristedt själv går in i en andra powerplay-uppställning, så får någon av dem de offensiva spetsspelarna flyttar på sig för att han ska in i den första. Det innebär att den andra PP-enheten kan få någon dimension till kanske. För de har inte producerat någonting för Rögle på... Alltså, jag kanske har fel här, men min minnesbild är att den andra PP-enheten inte gjort mål på väldigt länge i alla fall. Kan ha gjort något kanske, men det känns ju som att Rögle får förlita sig på första enheten väldigt tungt.
Jag tror faktiskt att den kedjan gjorde ett powerplaymål genom Kemmelainen i hemmamatch mot Färjestad. Även om det inte kom efter något klassiskt uppställt spel.
Nej, det kan vara ju PP, ja, just det.
Så var, gjorde faktiskt den kedjan mål i powerplay. Men det var väl, om jag minns rätt, liksom inte... Som sagt, inte klassiskt uppställt sig. Men det känns ju som att Rögle lägger ju jättemycket ägg i den korgen med Tavlin och kompen. De får ofta börja och de får ofta stanna i liksom 1:30 kanske. Eller så söker man få in dem två gånger i samma powerplay. Det är klart att de skulle behöva lite avlastning i form av en andra kedja. Det är ju en rätt stor skillnad mot förra säsongen där Rögle hade två... powerplay-enheter som kanske mer delade på jobbet 60-40, så är det ju mer 85-15 nu.
Ska vi bara kort också redogöra för frånvaroläget på den här tisdagsträningen. Det var ju...
Vi hittar ju nya namn hela tiden. Han är inte heller. Han är inte heller här.
Vi såg dock folk, vissa av de här spelarna smyger runt i korridorerna här, så att vi spekulerar ju bara. Vi får inga svar när vi även om vi har ställt frågor om frånvaroläge, så får vi inga svar under slutspelet. För Rögle har ju det som policy att man inte kommenterar vilka spelare som inte kan vara med eller varför de inte kan vara med. Och det vet ni som lyssnar vid det här laget. Men i alla fall så var då Sunders och Lyrenäs inte på is. De har ju varit skadade under en tid nu och saknats.
De stämplas ju som dag för dag frånvarande, men med tanke på hur det är rätt många dagar de har varit frånvarande nu, så skulle jag sätta en egen vecka för vecka om jag fick sätta stämpel på dem.
Ja,
eftersom de inte har tränat på is på länge nu.
Eller parentes säsongen, frågetecken parentes, ja. Känns det också som, utan att veta. Men det var också Sjögren, Britén och Ekestol Jonsson som inte var på is. Som sagt, vi spekulerar i att det bör röra sig om någon slags rehab i alla fall på... Kanske inte på alla tre, det vet vi inte, men sannolikhetsmässigt så känns det som att de hade en dag off bara. Sjögren var ju i mixade zonen till exempel igår och svarade på frågor och intervjuer och så... Så kryg ut då.
Sjögren såg jag när han åkte hem idag också. Så han också varit där.
Ja, precis. Sen är det ju, vet man ju aldrig om det är någon som... Det har ju gått verkade som går runt liksom någon slags sjukdomsgrej i laget som har gjort att spelare och fallit ifrån lite. Nu följer Kalle Klang ifrån och var inte med i truppen ute i Karlstad. Han var tillbaka här nu och tränar för fullt till exempel. Så att, ja, vi får helt enkelt se, men... Det är väl vårt stalltips att Sunder och Stålöjrenäs är out nu, men att de andra tre här, Sjögren, Britén, Ekestål, tror vi väl att de ska kunna spela.
Så är det, fysioterapeut Alain.
Ja, då har vi redogjort för det också.
Tror det.
Dagens liksom spekulationssegment i podden om spelarna som inte var på plats. Ja... Om du får peka på lite enskilda spelare här då, Daniel, om vi blickar mot semifinal nummer 3. Vilka ser du som allra viktigaste att Rögle får igång och få upp ett hack för att de ska kunna liksom göra någonting och reducera?
Oj.
Titta på backsidan till exempel, om vi börjar där, eftersom de hade stökigt med det här pressspelet uppe i Karlstad.
Alltså jag har svårt att separera någon från någon annan. Jag tycker liksom, jag skrev det att jag tycker att William Wallinder var den som hanterade det här bäst. Övriga tycker jag gav ett stressat eller i vissa fall kanske liksom lite långsamt intryck. Det är nog någon slags kollektiv uppryckning där. Ekstol Jonsson har ju varit en nyckelspelare för dem hela säsongen. Han är ju han måste ju betraktas som en nyckelspelare nu också. Han känns ju jätteviktig att de får upp. Att han spelar liksom, spelar ibland med liksom ganska små marginaler, men när han har självförtroende och gör det med full styrka så kan ju vad som helst hända i positiv bemärkelse. Så att en tvivlande Ekestål Jonsson är ju säkert inte, jag vet inte om han tvivlar, men han var ju en av backarna som hade det tufft liksom med det här fysiska spelet. Så han känns ju jätteviktig att de lyckas på något vis ingjuta mod i och att han kommer upp, för han är superviktig för dem.
Jag tänker också på två backar till, Kemilainen som har gjort ganska mycket poäng under slutspelet. Det är väl lite därför, eller det är väl till stor del därför han plockades in i Rögle för att producera och vara en producerande back. Och det har ju varit, det är bara att titta på siffrorna under det här slutspelet. Men jag tänker också att en spelare med den meritlistan ska kunna lysa starkare helt enkelt. Det var, alltså man förväntar sig att han ska kunna vara nästan dominant, i alla fall under delar av matcherna, var den här stjärnbacken. Och den nivån tycker jag, även om man har blixtat till, tycker jag inte har hållit den nivån ju.
Nej, det är helt rätt. Den analysen delar jag helt. Det gäller ju även Mossik. Det är två otroligt erfarna, kommit in som liksom högprofilerade värvningar från KHL. De är säkert inte vana vid att bli överfallna så som de blev i Karlstad igår, men det är klart att jag blev väldigt imponerad av Mossik, inte alls lika imponerad av hans slutspel. Både Kemilainen och Mossik måste ju också snabbt hitta ett slags snabbare spel för att undvika att sätta sig själv och laget i krångliga situationer.
Det Mossik gjorde så bra när han var, alltså i hans allra bästa matchform sen han kom till Rögle, är ju det här när han har vunnit duellen och varit liksom alltid spelat till en medspelare i nästa sekvens. Alltså det här rejäla spelet längs med sargerna. Han kommer ut med pucken, levererar den, håller det enkelt, alltså, och köper Rögle. Alltså då har han köpt Rögle jättemycket tid i egen zon och också tid att kunna etablera ett anfallsspel.
Mm.
Nu har han kanske dels förlorat flera dueller, men framförallt om han har vunnit den så har det oftast, i alla fall uppe i Karlstad, har liksom slarvat sin nästa skede. Så att man har blivit av med pucken istället, eller han har blivit av med pucken. Och den typen av liksom manöver där han är stark i normala fall, det måste man ju få se mer av.
Ja, men det blir intressant, för att svårighetsgraden har ju skrivats upp för backar. Den tid han kanske fick i grundserien, när Färjestad spelar som de gör igår, så är det liksom, det finns ingen tid. Det gäller ju, och det är ganska lätt att se långsam ut om man är steget efter i tanke och ben. Så det är klart att de måste verkligen steppa upp och leda laget. Men jag nämnde några spelare i krönikan, för jag tycker liksom att en spelare som Ludvig Larsson, som haft lite liksom kämpigt med att göra avtryck i matcherna, han bidrar alltid med ett ärligt liksom stenhårt arbete, men har svårt att göra avtryck i matcherna. Jag tycker att han, vi sa det tillsammans på läktaren flera gånger, att han fick liksom lite mer gjort. Jag tycker också att Ted Brithén såg lite mer bekväm, och även Tambellini, som tycker liksom spelmässigt har känts vad ska man säga,
inte sig själv riktigt.
Nej, har inte varit så lik liksom. Tycker att det var mer och mer som stämde där, framförallt kanske man drar de här slutsatserna efter att ha sett tredje perioden då. Så någonstans liksom i det här som länge kändes som ett stort mörker för Rögle, så poppar det väl ändå upp några liksom, ska inte säga jättestora ljusglimpar, men några slags tecken ändå på att spelare ser liksom bekväma ut och gör lite mer avtryck. Och det tror jag är viktigt, att liksom fler poppar upp, för det är klart att vissa ska göra målen, men det är ändå ett lag som måste fungera, och det har vilat på lite för få ben så här långt.
Ja, och är det någonting man ändå har lärt sig under de senaste åren, är ju att det här Rögle-laget kan liksom studsa upp från nästan vad som helst. Alltså, det är farligt att räkna bort dem trots att läget ser väldigt jobbigt ut. Så att därför blir ju liksom den här matchen som väntar nu närmast blir ju superintressant att följa.
Ja, jättespännande. Det ska bli mycket intressant att se vilka spelare som lite grann lyser om vilka som... Ja.
Vilka tar fanan.
Liksom. Anmäler sig för att gå i bräschen. Det blir jätteintressant att se.
Ja, har du något mer du vill avhandla?
Ja, men jag tycker liksom det som... Det blir väl ofta så när det går... när det går liksom trögt eller när någonting håller på att glida Rögle och händer så blir det rätt att man hamnar i fel sökningsmode. Liksom. Vad är det som man försöker sätta ord på? Vad det är som letar förklaringar? Eller, och tycker det är intressant att Rögle just nu är uppe i 74 tävlingsmatcher för den här säsongen. De spelar 52 grundseriematcher, de spelar 13 matcher i CHL. Och nu var detta den 9:e matchen i slutspelet. Det är 74 tävlingsmatcher. Det är otroligt mycket. Och om man då lägger några skador på lite fel spelare till den så kanske man kan närma sig någon slags förklaring till varför liksom det inte ser lika sprudlande ut som kanske för en, två månader sedan. Det är väl bara en lös teori att kanske, nu vi ska inte räkna ut någon ännu, men det kanske var så att det här laget peakade för en månad sedan eller två.
När du säger den siffran så det låter ju verkligen, alltså nu är det ju inom situationstecken bara semifinal så det kan ju hypotetiskt bli en bunte till match för Frögle, men redan nu så är siffran alltså hisnande hög. Alltså, vad krävs det liksom rent fysiskt och mentalt att avverka så många matcher liksom på en säsong? Och det är inte så att Rögle har spelat alltså i CHL från slutspel och framåt där, så var det också liksom extremt viktiga matcher man spelar.
Ja, och men, kollar man igenom laguppställningen också så det finns inte kanske riktigt den bredden om man tittar. Det är ganska många namn som man säger. Linus Sjödin, det första slutspelet, Ternström, Ung, Granat, Larsson. Det är många som är ganska liksom nya i gården men jämför liksom med Färjestads truppbredd i deras lag. Liksom. Och även om Rögle vann grundserien så är det väl ändå betraktat som att de har fått otrolig utväxling på satsade pengar. Jag pratar med några bedömare som god insyn i liksom vad spelare tjänar och så som tippar att liksom Rögle kanske ligger någonstans mitt i SHL-tabellen vad gäller liksom lönebudget och så. Så jag tror att det här har varit en och är en enorm läroprocess för Rögle och jag gissar att man kommer att bygga sitt lag med en lite större bredd och kanske lite mer dokumenterad kraft om man ska säga till nästa säsong för att det har varit en säsong som nog har slitit på dem liksom, fysiskt och mentalt.
Det känns ju som när de har varit hårt drabbade av skador under liksom, det var ju en period till exempel när de spelade CHL som det var mycket skador i laget och det var ju matcher där de kanske egentligen hade velat vila sina, alltså de spelarna som de egentligen matchar hårdast, alltså första kedjan, även ett par backar, för att de skulle få tid att återhämta sig. Det hade de inte riktigt utrymme att göra. Men alltså, ett par, tre spelare till i truppen så kan man kanske ha det manöverutrymmet till nästa säsong. För att det kommer ju alltid en viss period under alla säsonger där det är relativt många borta samtidigt. Ungefär som Rögle har haft under delar av slutspelet också. Och då krävs det ju att det finns andra som kan gå in och fylla luckor. Liksom dela på ansvaret på ett annat sätt kanske.
Så är det. Men det är klart att det finns spelare i Rögle som tjänar som har jättebra lön. Men det finns också, om man kollar igenom laguppställningen, ganska många billiga, liksom fel ord kanske. Men spelare som inte är jättedyra. Och någonstans finns det ju en anledning till det. Att de inte är så långt komna i karriären. Antingen är de... Är det unga egna spelare eller också spelare kanske som man har värvat från lite lägre hyllor som man vill bygga och utveckla. Jag kan väl kanske tänka mig att ett nästa säsongslag innehåller lite fler spelare med lite mer liksom dokumenterad erfarenhet. Men det är ju en, är någonting jag har saknar insyn i, så det är väl att betrakta som en ren killgissning.
Det är därför vi sitter här, eller hur?
Ja, vi har ju skaffat oss det mandatet och spekulerar fritt ibland.
Ja. Men innan nästa säsong ska vi ju gå i mål med den här. Det blir fullt ös från oss även både onsdag, och sen åker vi till Karlstad igen på fredag, eller hur?
Det gör vi.
Det blir gött.
Det blir härligt. Det var fint väder hela vägen upp och Karlstad är fint. Så. Och den här tiden är väldigt rolig. Intresset för allt vad vi gör är ju, får vi ju faktiskt fina kvitton på hela tiden. Att, det är förmodligen ni som lyssnar som bidrar till att liksom, klicka på våra artiklar och läsa och uppskattar det jättemycket. Det är den liksom, intresset som ni visar för vårt arbete. Så det ger ju bensin att fortsätta kämpa, även om man börjar känna sig lite mör, eller?
Ja, idag är vi ju kanske lite extra mör också med tanke på resandet. Men det finns fler texter kvar att skriva, så vi får väl ta oss varsin kopp kaffe till och ösa på helt enkelt.
Gör vi! Så tackar vi Vågen Försäkringsbyrå för troget samarbete. Och så gör vi som Mattias Hjelm, som tyvärr inte kunde vara med oss idag, brukar säga vi... Tackar våra lyssnare och hoppas ni har ett underbart liv fram till nästa match som vi redan är imorgon.
Det gör vi. Hej med er.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.